Det här är Läs för livet, avsnitt 16. Jag som leder heter Johanna Lindbäck och podden görs av Kulturrådet. Och dagens gäst är en kändis, Martin Widmark. Inte för att vi inte haft kändisar innan, men jag tror att du är en kändis.
Ja, och jag vet inte hur man känner igen dem, men det bygger väl på det att man just ska känna igen dem. Det kanske ligger i ordet kändis, ja. Sådär. Och det gör ju inte folk med mig, vilket jag tycker är jätteskönt.
Nej, men så här, man kanske inte känner igen dig på gatan, men om jag säger Lasse-Maja, då känner folk igen dig.
Men det är ju, tycker jag, en drömsituation. Att man känner igen mina böcker, men man känner inte igen mig som personen bakom dem.
Till utseendet?
Nej, jag tycker faktiskt att det är ganska skönt att inte... Det kommer fram läsare och säger hej och sådär, vad kommer det nu för Lasse-Maja och sådär. Så jag tycker att det är skönt att få, ja, det är mina böcker som man känner igen.
Du är Sveriges mest utlånade författare. Och det har du varit, jag gick tillbaka till 2009, hittade jag statistik. Och då var du den mest utlånade och fram till nu. Men jag vet inte, hur länge tillbaka är du den mest utlånade?
Nej, men du hittade nog den brytpunkten där, tror jag.
Det är 2009.
Ja, eller 3 år har jag varit på topp på den här listan. Så att det kanske till och med blir lite senare. Men jag vet inte, ärligt talat.
Nej.
Men nu är jag det.
Ja. Och den här listan som vi pratar om, det är att varje år så gör man en sammanställning över alla lån i folkbibliotek och skolbibliotek. Och så publiceras det, en 200-topplista. Och där så brukar barn- och ungdomsförfattare vara verkligen i toppen, ta de första ungefär 30 platserna. Men du har lett den här med råge. Det är inte så att det har varit jättenära till någon annan, utan du har varit ganska dominerande på den listan.
Jag skriver ju liksom inte för att ligga högst på en lista. Utan jag skriver för att jag tycker det är så vansinnigt kul att skriva. Och sen så händer, sen blir det liksom något fel i skallen på när man passerar Astrid Lindgren. Sådär. Och alltså, för att det är ju ingen som kan passera Astrid Lindgren i mitt huvud. Vad gäller berättande och kvalitet och kärlek och allt vad hon förmedlar i sina böcker. Men då när siffrorna pekar på att det lånas ut flera böcker av mig än vad det gör av Astrid Lindgren, då kommer ju den jämförelsen från journalister och sådär. Och då frågar de hur det känns. Och då har jag faktiskt hittills svarat att det känns inget bra. För det är sanningen, att jag liksom, det går inte riktigt. Och ingen mår bra av att ställa sig bredvid Astrid Lindgren med sitt författarskap. För då man är ju dömd från början att inte klara av den jämförelsen. Så där. Så att, ingen falsk ödmjukhet faktiskt, utan det känns inget vidare att jämföras med Astrid Lindgren.
Men är det din serie Lasse-Maja, är det de som är dina populäraste böcker?
Det är det. Alla gånger. Och de har ju uppnått någon form av kritisk massa liksom, där det rullar av sig själv. När jag skriver Lasse-Maja så har jag ett enda krav på mig själv, att den här boken som jag håller på med just nu får absolut inte bli sämre än den tidigare. Den får gärna bli bättre, men den får absolut inte vila i det att jag vet att ungarna kommer läsa den ändå. För då tycker jag att då utnyttjar jag medvinden på fel sätt. Så att Lasse-Maja har uppnått någon kritisk massa där ungar snackar med varandra. Har du läst den? Har du läst den? Och bokhandlarna exponerar dem och bibliotekarierna känner till dem. Så att de liksom gör jobbet själva på någon vänster. Men med det förbehållet då att jag och Helena måste prestera minst lika bra som boken innan.
Hur många delar i Lasse-Maja finns det nu?
Nummer 24 kommer nu.
Har du satt något, du ska skriva 30, eller tänker du att du bara rullar på med?
Ja, alltså jag har sagt att jag skriver så länge som jag tycker det är roligt. För att jag tror att den dagen jag inte tycker det är kul så kommer läsarna märka det väldigt fort. Men det som är kul när någonting blir väldigt populärt är ju att man kan börja använda sig av, man kan nästan räkna med att folk, läsarna, har en viss kunskap om den här världen, och att jag kan börja namedroppa och jag kan börja använda mig av att de faktiskt vet vem som är museichef och vem som är den rikaste mannen i Valleby och sådär. Så, där. Så det, då, det blir faktiskt roligare och roligare. Nu kommer fängelsemysteriet då i, om någon, några veckor. Och då har vi kunnat göra så att Helena och jag satt och pratade, Helena Willis, illustratören, vi satt och pratade om vart tar de vägen av de här tjuvarna och banditerna egentligen som Lasse-Maja är med och sätter dit. Ja, de måste ju finnas i fängelset förstås. Och sen så tittar vi på kartan och upptäckte ju förstås då att vi har fängelset finns ju inte med. Så att då ritade Helena ytterligare en stadsdel i Valleby och där fängelset finns. Och då kan jag använda mig av de gamla skurkarna som jag har som har funnits. Men den här gången i egenskap av fångar då på fängelset. Eller interner eller klienter. Eller, det är också en så intressant grej. Vad ska man använda för språk liksom, när man pratar om fångar och fängelse och vakter, det förstår alla, men vad säger man idag liksom, vad är korrekta? Jag tycker det är intressant överhuvudtaget det här när man jobbar med språk och när man på något sätt har en stor läskrets, att man faktiskt även har ett ansvar i det här läget för vilka värderingar man för vidare och vilka ord man väljer. Så det är ju väldigt mycket enklare att skriva fånge, för det vet ju ungarna vad det är, men det kanske man inte vill. Man kanske har sin pappa som sitter på fängelse eller, och då kanske man inte vill veta att han är en fånge. Han kanske är något annat då som låter bättre. Och det var ju, jag menar, nu åkte ju Astrid Lindgren under luppen här för negerkungen, pappan där och sådär.
Jag tänkte just på det.
Nej, men helt rätt så. Det ska verkligen granskas och tiderna förändras och så. Men jag tycker man ska ha det som någon form av måttstock för... Alltså gör jag någon illa genom att använda ett ord? Ja, det är en del som blir ledsna för att jag använder det här ordet. Ja, men då tar vi ett annat.
Det du har lyckats med, Lasse-Maja, och med dina andra böcker, det här att de kastar sig över böckerna, läsarna bara vill ha mer och mer, det är ju det alla författare drömmer om. Alla önskar ju att den här boken eller serien ska bli så pass populär att det bara man går och väntar till det ska komma nästa del. Hur fick du till det från början? Nu säger du att det går av sig själv, att det liksom har blivit så stort. Men hur från början? Hur tänkte du? Har du en kod för hur gör man?
Nej, men alltså, hur tänkte du från början? Det är, om jag ska försöka förklara det här, så handlar det om att egentligen titta i backspegeln. Och försöka förstå vad har jag gjort som har fungerat. Och det var faktiskt ingenting jag tänkte på i början. Utan, men jag ser nu i backspegeln att jag har faktiskt följt vissa principer. Och det första är ju att det ska vara lättläst men inte lättlöst. Och det där handlar ju om att man använder ett språk som jag då tror att jag kanske från att jag är mellanstadielärare har lite koll på var befinner sig ungarna i sin språkutveckling nu. Hur långa meningar klarar de och hur många bollar klarar man att ha i luften och så vidare. Och då upptäckte jag att det, barns, nu pratar jag säkert emot massa utvecklingspsykologer och alltihopa så, och pedagoger, men barns språkliga utveckling och intellektuella utveckling är inte riktigt i fas med varandra. Någon gång har jag sagt det till ungarna när jag varit ute och pratat om böckerna, men då blir de så förbannade så att det här slutat och så här. Men jag har sagt liksom, ni är inte så dumma som ni låter. Och det är liksom för att spetsa till det lite grann förstås, men det handlar om att de tänker väldigt, väldigt mycket mer avancerade tankar än vad man tror när man hör dem prata. Och om man då tänker på det när man skriver för barn, så skriver man då på ett lätt språk förstås, som de klarar av. Men man skriver ganska mycket svårare än vad man tror egentligen att man skulle våga göra. Man verkligen utmanar deras intellekt. Sen finns det en annan aspekt som barn läser ju långsamt jämfört med samma barn fast 15 år senare. Då har man ju fått upp ett visst tempo. Och om man då tänker sig att man läser 50 sidor på kanske ta 10 dagar eller 5 dagar, en vecka, 10 sidor per dag. Om jag då placerar ner information första 10 sidorna där, så dröjer det alltså 5 dagar innan jag ska, när jag ska använda den informationen igen. Och då måste jag påminna under hela tiden som jag skriver, så måste jag påminna om den här informationen som jag sen vill använda igen på den femte dagen.
Mm.
Så att man, och eftersom jag själv är en långsam läsare och eftersom jag själv har ett ganska dåligt minne, när jag läser författare som faktiskt tar det här på allvar, att de tänker att den här läsaren kanske har glömt bort vem den här Rolf Carlén är. Och då kan jag ju påminna genom att man säger hans titel, eller elektriken Rolf Carlén, eller Rolf som har den röda bilen, eller någonting så. Så man hjälper minnet. Och det där var ju ingenting som jag tänkte på när jag började skriva. Men jag ser att jag har hela tiden jobbat efter de principerna.
Ser du de parallellerna om du läser vuxenböcker, typ vuxna deckarserier? Mm. Kan du känna igen mönstret?
Mm. Det kan jag göra. Jag tycker Håkan Ness är en sån där som tänker hela tiden på att han har med sig läsaren. Och han vet, jag är gammal högstadielärare.
Mm.
Jag tycker Stephen King är fantastisk på det där. Han liksom ser till att berättelsen hela tiden är högt upp i arbetsminnet. Och alla de detaljerna man behöver i berättelsen för att den ska bli riktigt närvarande. Och det där använder man väl olika tekniker förstås för att nå det målet. Men de som jag läser, som jag tycker att den läsningen flyter riktigt, riktigt bra. De tycker jag också verkar tänka på att få med sig läsaren.
Mm. Det andra då som du håller på med, en läsande klass, som handlar om helt enkelt öka läsförmåga, öka läsförståelse, hur man jobbar med sånt i skolan.
Mm.
Vi har liksom samma område som vi håller på med, fast vi kanske gör det på lite olika sätt, olika stadier. Men om du tänker, för jag tycker att jag får alltid den här frågan, varför ska man läsa, varför är det så viktigt att läsa? Och vad tycker du är det bästa svaret på den frågan?
Därför att du ska ha möjlighet att öppna så många dörrar som möjligt i ditt liv.
Mm.
Sen behöver du inte öppna de dörrarna om du inte vill. Men du ska alltid känna att du har tillträde till den studiemöjligheten, till den politiska informationen, till den nyhetsnivån. Alltså du ska alltid känna att du har tillgång till. Sen om du väljer att inte använda de här nycklarna, det är upp till dig. Så att det är liksom läsning, varför jag tycker det är viktigt med läsning i ett samhällsperspektiv. För dig som person så vill jag nog bara gå tillbaka till mig själv och känna efter hur mycket läsningen har betytt för mig. Vad gäller äventyr och spänning och information som jag har fått. Och som har berikat mitt liv, som har gjort mig, tycker jag, till en människa som har, jag tror, om jag inte hade läst, så jag tror att jag har fått flera bottnar.
Mm.
Att man kommer in på samma, kan komma in på samma problem fast från många olika håll samtidigt.
Mm.
Och om man skulle försöka propagera för läsning utåt sett, så skulle jag säga att läsningen ger förståelse för att vi människor är olika. Och vi är lika på många sätt, men vi är också olika på många sätt. Man får den insikten genom, du kan säkert få den genom att träffa människor som berättar också om sin vardag.
Eller se på film, tv.
Det är ju inte riktigt lika samma sak.
Nej, men du får ändå, du kan liksom se en film från Indien eller du skulle aldrig komma till Indien själv, men nu kan du se.
Ja, jo, men fast det är inte, jag tycker att det är någonstans där som nyckeln ligger till bokens överlevnad.
Mm.
Att man förstår att det finns en dimension till när du läser snarare än när du ser. När du ser någonting så blir det för mig väldigt, väldigt ofta tvådimensionellt. Man ser det som en film. Så, men när du läser någonting så lever du berättelsen.
Mm.
Du är med och den tar tag i det på ett sätt som jag mycket, mycket sällan upplever med film. Men mycket ofta upplever med böcker. Man kan tänka sig att man beskriver man säger att han gick upp för en trappa. Jag har frågat ungarna det här några gånger, det är jättespännande. Vilket tycker ni är bäst, säger jag. Jag har två alternativ. Han gick upp för en trappa, det är det ena alternativet. Han gick upp för en blå trappa, det andra alternativet. Och i 99% av fallen tycker barnen att det är bättre att jag skriver blå trappa, för då vet jag hur den ser ut. Och då försöker jag att förklara hur jag då som författare försöker undvika den där blåa färgen. För att om jag skriver att han går upp en trappa, då tänker du på en trappa som du har gått i. Det kanske är farmors trappa, eller det, ja, de flesta människor har ju gått i en trappa. Men om jag skriver att han går upp en blå trappa, då läser du om en pojke som går upp en blå trappa. För det har du aldrig gjort själv, gått upp en blå trappa.
Mm.
Så att en bok är ju ofta skriven så att den liksom appellerar till dina egna erfarenheter. Och så. Och på så sätt så blir den ju så otroligt stark. Eftersom du läser ju i princip med dig själv och om dig själv under tiden som du läser berättelsen.
Mm.
Så att, och där tror jag bokens överlevnad ligger i framtiden.
Men många vuxna säger ju idag att, jag tänker på vuxna i min generation, jag är född i början av 70-talet. Jag har inte läst en bok i hela mitt liv och det har gått jättebra. Och man överlever utan att läsa romaner.
Jajamän.
Gör man det?
Ja, det gör man ju helt uppenbart. Men boken är ju, jag menar, man kan ju träffa människor som sagt, som delar med sig av sitt öde, och på så sätt så blir du en empatisk lyssnare. Men boken har ju en kvalitet att man kan ju skriva om sånt som man faktiskt inte kommer att möta. Till exempel historiska personer som har stått inför olika dilemman. De kan du ju faktiskt inte möta, men du kan läsa om dem.
Mm.
Så att du breddar ju möjligheterna att utveckla dig. Och de här som inte har läst en bok i hela sitt liv och som... som min sanna har blivit en bra människa ändå, det är klart de har blivit det. Ja.
Det har ju varit väldigt, väldigt deppigt i Sverige under flera år, för att läsförståelsen har gått ner. Men senaste året har det ändå varit lite positiva siffror, både i att bokförsäljningen ökar för barn och ungdomar, speciellt barn, och att sådana här undersökningar med lästid, då har det också ökat lite tid som man lägger på läsning.
Ja, ganska mycket. Alltså ja. 11% ökade det, som jag förstod det, 2014 jämfört med 2013.
Ja. Tror du, vad är vi liksom, har vi vänt, eller vad tänker du om utvecklingen? Man vill ju att det ska vara så här, vi har vänt, nu är vi på väg uppåt igen. Men vad tror du?
Jag vill ju tro, alltså det är svårt att skilja på vad man vill och vad man faktiskt tror, men det är så många som under så lång tid har engagerat sig så hårt för att det här måste, vi får inte släppa ut var tredje unge från var tredje grabb från högstadiet utan att de kan läsa ordentligt. För att det är ett direkt utanförskap som vi ser att vi släpper ut dem i då. Så som samhället är uppbyggt idag, textbaserat samhälle. Förändrar vi samhället, ja men då är de inte utanför längre så att säga. Men så länge vi håller kvar i det här textbaserade samhället, då är de faktiskt dömd till utanförskap. Sen börjar jag mer och mer i mitt engagemang i det här, så börjar jag mer och mer förstå att det börjar innan skolan. Nu har de ju visat på olika undersökningar att även högläsningen hemma har gått ner.
Ja.
Med ganska drastiska siffror på en 10-årsperiod har de gått från 70 till 30 ungefär. För de som läser för sina barn varje dag, som Läsrörelsen och Junibacken gjorde en undersökning. Väldigt grova siffror var det där. Men man vet att om du läser för ditt barn så fördubblar du barnets ordförråd till att de börjar skolan. Och man vet också att om du läser med barn på förskolan så vet de vad läsning är när de kommer till skolan. Det betyder att de har 2 års avkodning framför sig för att få flyt i läsningen. Men sen på andra sidan det så vet de faktiskt vad läsning är. Men om du aldrig har stött på, aldrig fått läst för dig och du vet inte vad läsningen har för funktion. Okej, du lär dig avkoda lika bra som de andra. Kanske något långsammare med mindre motivation. Men sen när du väl kan läsa så, ja, vad ska jag ha det här till? Så, för du har inte fått den där kärleken till litteraturen som du får när du sitter med förskollärare i en soffa och få lyssna på adjö herr muffins. Så det händer någonting då. Man grundlägger en kärlek till boken.
Vi ska ta en avslutning med boktips, Martin. Nu har vi pratat länge. Det blir lätt så. Och då får du tipsa om en bra bok, eller om du har svårt att välja, ett par bra böcker du har läst sista tiden.
Oj, jag tycker det där är så svårt. Jag tycker faktiskt att det är jättesvårt. När jag är mitt inne i det så älskar jag boken. Just nu håller jag på med en bok av Anna Jansson som heter Salong d'Amour, tror jag.
Mm-hmm.
Som handlar om en frisörska som när hon knäpper det här tyget runt halsen på sina besökare eller sina kunder, så frågar hon så här: vad kan jag göra för dig? Och då betyder det inte bara vad hon kan göra med frisyren, utan hon är även intresserad att hjälpa hela personen, och hon jobbar lite som sån matchmaker och försöker få ihop folk och så. Den håller jag på med just nu och den tycker jag jättemycket om. Sen har jag läst Stephen King ganska mycket de senaste åren och fascineras över hans sätt att föra fram en berättelse. Inte minst den här Kennedy-historien som handlar om man skulle kunna resa tillbaka i tiden och stoppa mordet på Kennedy.
Visst är det den som heter 20.11.63?
Mm,
ja.
Det är den.
Ja.
Så att det är väl de jag så där rakt upp och ner kommer på.
Anna Jansson, Salong d'Amour och Stephen King 22.11.63.
Mm. Mm,
eller 1963.
Ja, 63 jag tror jag står. Men det är två böcker som jag har tyckt mycket om.
Mm.
Eller tycker mycket om, för en bok stannar ju kvar.
Mm, det gör den.
Mm.
Jag tänkte jag skulle ha någon klatschig avslutning och avrundning, men jag tycker vi har pratat om så mycket olika grejer.
Men får jag avsluta?
Ja, varsågod.
För då skulle jag vilja föra ut någonting som man kanske kan... jag skulle vilja ha sådana one-liner för hur man ska få föräldrar och förskolan.
Ja, säg det.
Och läsa för sina barn. Jag skulle säga så här, att läs för ditt barn och vaccinera det emot utanförskap.
Det var väldigt bra. Läs för ditt barn och vaccinera det mot utanförskap.
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.